Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Sveriges ledande fosterbarn Christian Dahlström. Det ni hör här i bakgrunden är miljöljud från Sigmund Freuds trädgård i London där jag var i förra veckan. Jag hade ju lovat er att om antalet Patreon-medlemmar fortsatte öka så skulle jag göra slag i saken och åka till Oxford för att intervjua forskaren Amir Sariaslan om psykiatrisk genetik. Och eftersom antalet medlemmar ökar som aldrig förr så fick jag helt enkelt infria mitt löfte. Det var otroligt intressant att intervjua Amir i över 3 timmar på plats. De avsnitten kommer publiceras med början i augusti om jag har räknat rätt. Dagen innan jag intervjuade Amir passade jag alltså på att besöka Sigmund Freud-museet i London som ligger i hans sista hem, villan på Maresfield Gardens 20. Jag måste säga att det kändes väldigt speciellt att gå runt där i hans kvarter efter att ha jobbat så hårt med dokumentären. Området ser också likadant ut nu som när han bodde där. Alla husen är minst 100 år gamla och jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har sett ett vackrare bostadsområde faktiskt. Jag var där dagen efter kröningen av kung Charles, så det var gatufest längre upp på gatan och strålande vackert väder när jag gick runt och fotograferade lite innan min bokade tid på museet. Museet är också otroligt välbevarat. Freuds käkprotes, hans berömda glasögon, originaldivanen, alla hans egyptiska souvenirer, vargmannens målningar av vargarna i trädet, Freuds stora boksamling, hans skrivbord, allt finns bevarat i huset. Trädgården som ljudkulissen kom ifrån var inte jättestor men oerhört vacker. Det var den han satt och såg ut över under sina sista dagar i livet. På Patreon finns för övrigt lite bilder som jag tog på museet. Däremot så saknades en hel del viktig information, vilket förstås känns typiskt, och mer om det i nästa avsnitt av den här tvådelade uppföljningen av Freud-dokumentären där ni ska få del 1 här idag och som jag spelade in i förra veckan med den fantastiska psykologen, författaren, skeptikern, musikern Dan Katz som ni känner igen från Thomas Eriksson-granskningen om inte annat. I den delen pratar vi bland annat om olika vänsterkulturskribenters som jag tycker då obegripliga vurm för Freud. Vi nämner bland annat En varg söker sin podd med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Adan Oli. Erik Rosén och Cinziana Ravini på Aftonbladet med flera. Dan pratar i det avsnittet även lite om modern psykoterapi, den märkliga uppdelningen i terapiskolor. Och skohornade även in lite kommentarer om Elias Eriksson-intervjun som Dan gillade mycket men där han har en del invändningar, vilket var spännande att lyssna på. I del 1 som ni ska få idag berättar Dan om sin egen relation till Freud och vad han tyckte om dokumentären. Han berättar även vad han tycker om att jag inte intervjuade någon psykoanalytiker i dokumentären. Vi pratar även om psykologers förhållande till forskning, om Freudfestet i Göteborg och den debatt som förts i GP mellan bland andra Björn Skorupa och Maria van der Lee. GP som för övrigt nyligen anlitat Per Magnus Johansson som kulturskribent, vilket är lustigt och ger mig vatten på min kvarn kring kulturjournalistik och psykoanalys. I dagens avsnitt attackerar Dan mig dessutom för mina värderande uttryck i dokumentären. Han ifrågasätter mina vedervärdiga påhopp på den lista med 300 RCT-er som svenska psykodynamiker torgför just nu. Och berättar även hur andra psykologer har reagerat på dokumentären. Hur många kallar mig för Freud-bashare bakom min rygg på olika psykologforum på Facebook. Men Dan är även kritisk mot både sig själv och sina kollegor vad gäller nya KBT-former. Och han berättar att han tycker att många psykologer jammar för mycket istället för att hålla sig till det som har evidens. Slutligen pratar vi idag om psykoanalysens skadeverkningar med allt från alla justitiemord som uppstått med hjälp av terapiframkallade falska minnen av övergrepp till alla föräldrar och framförallt mammor som har anklagats för att ha orsakat sina barns ADHD, autism, schizofreni och ätstörningar genom att vara så kallade kylskåpsmammor. Det blir ett frejdigt samtal som ni hör. Ni har en timme mustigt psykiatrimys framför er, så luta er tillbaka i er favoritdivan. Fram med er lilla kokaindosa så ska vi besöka den fantastiska Dan Katz på Södershöjder från den 19 maj i år. Varsågoda! Ja, då har vi tagit oss hem till en person som är ett välbekant namn för trogna lyssnare. Den fantastiska psykologen, skeptikern, författaren och musikern Dan Katz. Hur är läget?
Ja, läget just för ögonblicket så är jag fruktansvärt trött. Jag vaknade någon gång, minst 3 timmar för tidigt i morse av att något stötte till min säng. Det var förmodligen vår rabiate dvärgpudel, eller mellanpudel är jag nog, middags. Och sen när jag slog upp ögonen så såg jag 2 illröda ögon som stirrade på mig. Och det var inte middags.
Okej.
Okay. Så jag blev ganska rädd. Sen insåg jag att jag tittade rakt in i luftrenaren som har en röd lampa. Men vid det laget så hade liksom mitt sympatikussystem dragit igång, så det gick inte att somna om.
Jag förstår. Du, idag ska vi ju prata om den 4-delade Freud-dokumentär som jag har gjort och som ligger i poddens Patreon-kanal. Tanken här är att prata lite mer fritt och otyglat om Freud och om dokumentären. Men om vi börjar lite med dig och din erfarenhet av Freud, Dan, så tänker jag att, så att liksom lyssnarna vet från vilket håll du kommer, så att säga. Du utbildade dig ju till psykolog i slutet av 90-talet på Stockholms universitet. Mm. Var Freud närvarande där, eller när och hur introducerades du till Freud, skulle du säga?
Ja, det där är ju en knepig fråga, för jag tror alla, synnerhet i min generation, blev nog introducerade på något sätt för Freud redan så fort man överhuvudtaget kunde ha någon form av upplevelse. För att det genomsyrade ju det mesta och genomsyrar fortfarande väldigt mycket i samhället. Så att, herregud, när blev jag första gången utsatt för Freud? Nu kom jag faktiskt på här att det gjordes en utredning på mig när jag var i 8-9-årsåldern.
Jaså?
Ja. Därför att jag ville inte gå till skolan, och mamma tog mig till något som jag inte förstod vad det var, men det var naturligtvis psykologer. Och där har jag faktiskt ett minne av att det fanns en sandlåda.
Var det Erika-stiftelsen då, eller?
Nej, det här är ju Göteborg. Men ja, okay. Det fanns väl sandlådor även där på psykologmottagningar. Mm. Och jag var väldigt frustrerad, för jag fick aldrig leka den här sandlådan. Jag tyckte den såg kul ut. Men utredningen slutade med att det inte var något större fel på mig. Eller också så berättade de det inte för mamma.
Okej.
Okay. Ja, men det var väl första gången. Sedan, om vi ska prata, när vi närmar oss vuxen ålder, så jag hade en väldigt lång storm und drang, eller som min pappa säger, storm und restaurangperiod.
Okej.
Som egentligen sträckte sig från jag var 14 år till jag var 30. Och där någonstans så var det någon som tyckte det var en bra idé att jag skulle gå till en psykoanalytiker.
Mm.
Så det var väl första så att säga, professionella kontakten på riktigt. Och jag minns att jag avbröt den behandlingen ganska snabbt, därför att redan tredje sessionen så hade han en tolkning av varför jag hade en smutsig tröja på mig.
Mm.
Och hans tolkning var att det var en sorts aggressivitet mot honom. Mm. Medan min förklaring var, vilket jag då fortfarande anser stämmer, var att det var ganska mörkt och jag brukade ta på mig den här tröjan, så jag såg inte, det var en ljus tröja.
Mm.
Så jag såg inte att den var smutsig.
Mm, mm. Ja, det låter ju rimligare, får man säga.
Ja, så att det avbröt jag. Men sen började jag faktiskt läsa på det som motsvarar nuvarande psykologprogrammet, men det hette ju inte så på den tiden, på Göteborgs universitet 1977.
Jaha, okej.
Okay. Och det är lite roligt, därför att jag började introduktionskursen och då fick vi en bok där de gick igenom tre olika skolbildningar. Det var psykoanalysen, det var beteendeterapi, då alla Skinner.
Mm.
Och sedan så var det humanistisk psykologi, alla Carl Rogers.
Mm.
Jag minns att vi läste den här boken och så hade vi seminarium på det. Och jag sa till de andra i gruppen att den där Skinner, han med beteendeterapin, han verkar ju riktigt vettig.
Mm.
Och då blev det alldeles tyst. Mm. För det var inte, det var Freud,
det var fel svar, gilla,
eller möjligen Rogers då. Men inställningen då var i princip att Skinner var en otäck typ som säkert stack nålar i folk, och att han var manipulativ.
Mm, mm.
Och då får vi komma ihåg att det här är 70-talet.
Mm.
Att bli manipulerad vill man absolut inte bli då. Manipulera är ju bara ett annat ord för att man kan påverka människors beteende.
Mm, mm, mm. Ja, exakt.
Så att det var väl min erfarenhet.
Men beteendeterapi hade väl ett dåligt rykte, att man tänkte så här, men förde tankarna till djurtester och kanske till och med tillbaka till liksom nazism, eller det var väldigt så här kopplat till...
Jag hade aldrig att det skulle vara kopplat till nazism, men nej, alltså det ansågs otäckt, ytligt. Jag tror det fanns en allmän misstänksamhet mot att faktiskt att man använde sig av vetenskapliga metoder.
Mm.
Och det kanske
men,
vi kommer
det jag tänkte på med nazism, alltså med att göra tester på människor, och att det är liksom att man att humanvetenskap var något annat, liksom mer mänskligt, och liksom man kunde inte använda de här naturvetenskapliga metoderna på det mänskliga, för det fanns ett bagage där, även om det kanske inte var jättemycket kopplat till just...
Ska jag vara ärlig, jag vet inte så mycket om attityden då, därför att på den tiden var jag musiker, så att jag hoppade av den här utbildningen tämligen snabbt.
Okay.
Väldigt snabbt, får jag säga.
Mm.
Så det var i princip introduktionskursen på 4 veckor som jag hann med.
Mm.
Och sen stack jag ut och spelade gitarr och glömde bort det här med psykologi i väldigt många år.
Mm.
Men jag fick liksom en grundmurad skepticism när det gällde just psykoanalysen, därför jag tyckte att det var väldigt märkliga idéer. Men samtidigt så hade jag ju en sån här generell uppfattning att man har hört talas om att Freud var en stor vetenskapsman.
Mm.
Att han i princip skapade på något sätt psykoterapin eller psykologisk behandling.
Mm.
Och det hade jag väl fortfarande med mig på något sätt, med just psykoanalysen. Jag var
skeptisk. Den bilden för övrigt som experterna i dokumentären också ger uttryck för. Alltså att på den tiden, slutet av 70-talet, så var det fortfarande... his stock was riding high, eller hur han uttrycker det i dokumentären, att det var fortfarande liksom, det var inte så många som ifrågasatte honom, utan han var fortfarande väl ansedd liksom.
Ja, absolut. Och det var ju ingen diskussion. Alltså det var väl en viss diskussion om hans idéer var lite väl märkliga, men det var ju liksom ingen diskussion om att psykoanalysen i grund och botten kanske byggde upp helt felaktiga premisser. Och absolut ingen diskussion om hur ärlig Freud var som... Mm. Och jag vill inte ta ordet vetenskapsman i min mun egentligen i det här sammanhanget. Nej. Och det retar säkert många, men vi kan prata mer om det.
Mm. Ja, men det låter ju som att du har en rik historia av Freud sen tidigare. Och vi har ju hört i den här dokumentären att alla tre experter, Billy, Frank och Frederick, har haft en väldigt lång bekantskap med Freud, likt du har haft alltså. Där de alla tre då har utvecklats från att se honom som en stor tänkare och som en förebild i något avseende till att numera avfärda honom närmast totalt, även om de gör det lite varierande grad kanske, där Billy och Frank ändå kan se lite försonande drag så att säga, men Frederick inte gör det alls. Nu har det varit inne lite grann på det här, men hur har det varit för dig, alltså hur har den här bilden förändrats med tiden ända fram till idag?
Om vi återvänder till 1977 så var det ju alltså i princip nästan 20 år som, det var inte bara det att jag var skeptisk mot psykoanalysen, utan det här var ju så jag uppfattade psykologi.
Mm.
Det var min bild av psykologi, så att jag hade nästan ett förakt för psykologin som vetenskap, därför att jag tyckte helt enkelt det här verkar inte vara en vetenskap. Och jag är uppvuxen i ett sammanhang där vetenskap stod väldigt högt i kurs. Jag kommer ändå från en familj som, minst på min mammas sida, det fanns väldigt mycket akademiker.
Okay. Mm.
Och jag hade alltid, liksom från jag var liten, ett väldigt stort intresse för vetenskapsman. Mm. Eller för vetenskap.
Mm.
Och ville nog bli vetenskapsman.
Mm.
Och uppfostrades till att bli antingen artist eller vetenskapsman.
Mm.
Och det hade ju sina för- och nackdelar, därför att min mor var övertygad om att jag var något speciellt. Så att frågan var bara vilket Nobelpris jag skulle ta. Och det har ännu inte kommit, men
det man vet ju aldrig. För sent.
Nej, det är aldrig för sent ett Nobelpris.
Nej. Okej, du, upplägget idag är precis som i uppföljningen till Margit Norell-dokumentären med Richard Sjöberg och Christian Ryck. Att vi har med oss tre spaningar vardera, tre ämnen eller detaljer eller frågetecken i dokumentären som vi vill belysa lite extra, så ska vi diskutera dem på ett förutsättningslöst och trevligt vis, hade jag tänkt. Mm. Men först vill jag dock höra lite kort vad du tycker var bra respektive dåligt med den här dokumentären.
Ja, det blir en svår fråga, därför att det låter som jag fjäskar för dig när jag säger att jag kunde inte egentligen hitta några större svagheter.
Jaså?
Utan jag tyckte det var väldigt intressant, jag tyckte det var väldigt väl researchat. Möjligtvis var det väl inte så mycket som var nytt för mig, för jag har ju läst Billys bok som jag verkligen rekommenderar. Mm. Som är viktig, välskriven och faktiskt rolig. Och den är tyvärr rolig, inte för att Billy försöker vara rolig. Men börjar man faktiskt gå in i vad Freud hävdade och hur han resonerade, så blir det blir komiskt på något sätt.
Mm. Va?
Och samtidigt lite tragiskt, att hur i hela fridens namn kunde detta verkligen få det genomslaget som det fick?
Mm. Ja, och Billy har ju ett speciellt sätt som gör att det blir roligt. Alltså han är inte ogin på något sätt, utan han tar det på stort allvar och är väldigt ödmjuk. Men då blir det ändå, vilket jag också tycker i dokumentären då, att det blir ändå, kan bli lite roligt när en sån person beskriver, och man hör så här, att han inte försöker göra sig lust eller så här, men att det ändå blir lustigt.
Nej, stoffet är så lustigt i sig,
exakt.
Så att man behöver inte skoja till det.
Nej. Nej, om jag ska börja med någonting som kanske kan vara en liten fläck eller någonting som var negativt med dokumentären. Om jag börjar med mitt första ämne här helt enkelt, så är det valet av intervjupersoner till den bok som jag skriver sedan ett par år tillbaka och har jobbat med länge, så har jag intervjuat rätt många psykoanalytiker eller före detta psykoanalytiker, och de har varit väldigt trevliga, sånär som på Johan Kullberg, salig i åminnelse, som väl i och för sig inte var någon riktig psykoanalytiker. Jag är osäker på hur han, om han fullföljde sin psykoanalytikerutbildning eller inte, låter det vara osagt, men som alltjämt blev skogstokig av det. Jag skriver av honom i det manuset som vi får se ifall det någon gång ser dagens ljus. Hur som helst så är min erfarenhet av psykoanalytiker alltså god i övrigt, och jag övervägde länge om jag skulle intervjua en aktiv psykoanalytiker i dokumentären. Och jag gjorde det inte till sist, som ni som har lyssnat på den vet, och även om jag har klippt in citat från Freud själv naturligtvis, så, ja, eller det finns ju bara ett inspelat citat från honom, bevarat mig vetligen, men sen även den svenska psykoanalytikern Per Magnus Johansson. Och då är jag lite intresserad av att höra vad du tycker här, Dan, om det här valet, men först vill jag berätta lite hur jag tänkte. Och dels så tänkte jag att psykoanalytiker i regel inte är experter på Freud på samma sätt som KBT-are i regel inte är experter på Aaron Beck eller någon annan i den rörelsen, vilket skilde det här dokumentären till min bok där, som handlar mer om andra saker där de har sakkunskaper som inte finns någon annanstans. De psykoanalytiker som ändå är Freud-experter, som just Per Magnus Johansson, verkar antingen har lite svårt att hålla sig till sanningen, om vi ska vara ärliga, eller så är de i huvudsak experter på den här friserade psykoanalytiska historieskrivningen och har liksom inte brytt sig om att läsa alla de här viktiga avslöjandena som har kommit om Freud och som har skett de senaste decennierna. Klippet med Per Magnus Johansson som jag hade med var just ett sånt exempel från en debatt med just Billy Larsson, som jag gissar att du hörde, Dan, från Sveriges Radio förra året, en kort bara 10 minuter sådär, men där Per Magnus påstår att Freuds episod kring kokain var i början av 1880-talet och att Freud var personligen kliniskt fri från missbruk och en renlevnadsman. Och som ni kan höra i dokumentären är det här raka motsatsen till sanningen, och det är väl dokumenterat, och det gäller inte bara hans kokain bruk slash missbruk, utan faktiskt en sak som jag noterade på Freudmuseet när jag var där, att de hade en hans protes som hade för sin underkäke, tror jag, för han dog ju i cancer i käken, och de skrev att han rökte i princip dygnet runt och hade alltid en cigarr i munnen, och de kopplade cancern till rökningen. Jag vet inte om det berodde på det, men ändå.
Vad Freud kopplade cigarren till?
Ja, precis. Men det är lite lustigt att till och med de kunde liksom medge att han dog av ett sorts missbruk, får man väl ändå kalla nikotin. Men det har ändå varit ett tema med de mer liksom entusiastiska freudianerna som jag har talat med innan, att man liksom slirar på sanningen lite grann på ett sätt som är ganska opraktiskt om man ska göra just en dokumentär. Jag hade förstås kunnat intervjua någon som Per Magnus, som onekligen kan mycket om Freud och som faktiskt hade kunnat ge lite andra perspektiv, tror jag, men då riskerade jag istället att liksom reproducera de här myterna, eller så hade jag fått sitta och dubbelkolla liksom varenda stavelse och kanske hade missat någonting ändå. Så de experterna jag hade med liknade ju psykoanalysen med en religiös sekt, och jag landade i att den bästa lösningen för att få en så sann bild som möjligt var att ta de här tre experterna, som alla tre har, som vi var inne tidigare på, varit liksom välvilligt inställda till Freud en gång i tiden. Fredrik Kruse inte minst då, som var troende freudian och själv undervisade i psykoanalytisk teori på universitetet i USA där han var verksam på den tiden. Men även Billy och Frank har läst Freud i många år i tron om att det han skrev var sant. Men sen efter att under lång tid ha läst allt fler avslöjanden eller gjort avslöjanden själv, som i Frank Salloways fall faktiskt, så har de till sist liksom insett att de har blivit lurade. Så jag tänker att på så sätt tyckte jag ändå att jag fick en sann bild och samtidigt ändå inblick från insidan, så att säga. Lite som du vet när man intervjuar avhoppare från Knutby-sekten eller något i den stilen. Så Jag tänker på citatet som jag vet inte om du har hört det, Dan, men om journalistik, att om en person säger att det regnar och en annan säger att det är solsken, så är inte ditt jobb att citera båda, utan ditt jobb som journalist är att titta ut genom fönstret och se vad som är sant. Vad tänker du om allt här, Dan? Borde jag tagit med en troende psykoanalytiker med de här brasklapparna i...
Jag fick så många tankar så att vi ska se om jag kommer ihåg alla tankarna i mitt lite sömndruckna tillstånd. Nej, alltså det sista du nämnde här, det är ju sånt som man inom journalistiken, som jag har förstått, ibland kallar för falsk balans. Va? Att nu ska vi prata om att jorden är rund, och som balans till detta så tar vi in någon som tror att jorden är platt. Så att ur det avseendet, så, alltså på så sätt förstår jag väldigt väl hur du tänker. Sen får man ju tänka lite taktiskt, därför att det är tyvärr väldigt många som kanske kommer att stänga av. För man hör ju väldigt tydligt på hur du bedömer det här att du är inte så där väldigt förtjust i psykoanalysen. Nej. Och så rent taktiskt så kanske du skulle tagit in någon. Och kanske också ligga lite lågt med dina värderande uttryck.
Det försökte jag ändå göra i dokumentären. Billy bland annat har fått läsa igenom manuset och säga vad han tycker, så att det inte blir... I tidigare dokumentärer har min vän Hanna Brus, som du säkert också känner, hjälpt mig med min anger management. Så jag har ändå rensat bort en del därifrån. Men jag förstår att det lyser igenom att jag inte är så förtjust i psykoanalysen. Det har du säkert helt rätt i.
Och det där är ju problemet. Och så är det där ett generellt problem för vi som... Jag är ju med i föreningen Vetenskap och folkbildning. Och för oss är det så självklart att vissa grejer är fullständigt absurda. När vi uttalar oss så gör vi det med en sån bestämdhet att folk skräms bort. Och jag minns att jag hade en kurskamrat på psykologlinjen som alltid sa ja å ena sidan, men å andra sidan. Och jag märkte att han blev väldigt omtyckt, trots att det han tyckte å ena sidan eller å andra sidan var helt befängt. Och man förstod ganska mycket att han egentligen tyckte bestämt åt ett annat håll. men du blir en väldigt uppskattad, alltså du uppfattas som en klok person när du säger ja, jorden verkar ju rund, men man måste ha respekt för dem som tycker att den är platt. Så att taktiskt kanske inte det här är det bästa, men hur länge kan man hålla på och vara så här liksom spelat ambivalent inför detta på något sätt? Ja, det, till slut så blir det absurt. Så att nej, du hade väl kunnat ta in någon, och sen är det inte säkert att den personen hade ställt upp.
Nej.
Därför att bokmässan kontaktade mig och Billy. För de tyckte att det skulle vara kul att ha en paneldiskussion just om det här med psykoanalysen i Göteborg. För Göteborg, Göteborgs universitet, är ju lite fortfarande av ett psykoanalytiskt näste. Och jag och Billy tackade ja direkt. Och de två som då skulle vara på den psykoanalytiskt psykodynamiska sidan, av vad jag kunde förstå så vill inte de sitta med på den här diskussionen. Och jag har full respekt, man har all rätt i världen att tacka
nej
till
när de fick höra att det var du och Billy som skulle vara med. Som
jag vet ju inte vilken information de hade. Och jag kan inte veta varför de inte kunde vara med. Men av dem var ju just Per Magnus Johansson. Men det är mycket möjligt att han hade ett annat... Alltså tidslotten var ju inte satt, men det kan ju hända att han ska åka till Frankrike under den helgen och sånt där. Så att vi kan inte veta.
Nej.
Eller han kanske hade tvätttid i tvättstugan.
Intrycket jag fick när jag pratade med Bill om det var att han hade tackat nej när han fick reda på vilka det var som skulle vara med. Men det drar jag i huvudet, så att det är möjligt att jag citerar Billy fel här. Så att,
Billy har fått informationen via mig.
Okej. Så det är rundgång här i...
Ja, så att om inte han själv tog, men var med och tog kontakt med. Ja. Så att det är hans tolkning. Ja. Är den rimlig? Ja. Kan vi vara helt säkra på den? Nej.
Nej.
Så att vi, men det var en annan sak som slog mig när du sa det här. Att ja, det verkar som att psykoanalytiker inte är experter på Freud. Och folk som håller på med KBT är inte experter på Aaron Beck. Och, alltså det är en väldig skillnad där. Som jag ser det, därför att Aaron Beck var ju en föregångare framförallt när det gäller den kognitiva sidan av KBT. Mm.
Men han var inte en portalfigur och uppfinnaren på samma sätt, är det det du tänker på? Eller?
Jag är på väg åt det hållet.
Okej, förlåt, fortsätt.
Och skulle jag säga att jag har några förebilder, och det är väldigt mycket för sättet som de forskade på, Pavlov som den första som redan för 1905 tror jag det var, liksom upptäckte det här med respondent inlärning, alltså klassisk betingning.
Mm. Pavlovs hundar.
Att de dreglar. Och det här inser man efter ett tag att ja, det gör vi människor också, och inte bara inför mat. Men det är en annan historia. Mm. Och naturligtvis Skinners forskning. Va? Men sen är det massvis med efterföljare. Och håller du på inom en vetenskaplig disciplin så är det oerhört sällan det dyker upp ett sånt här enastående namn. Mm. Utan det här är ett enormt grupparbete som förs av tiotusentals, kanske hundratusentals forskare om man ser det rent historiskt. Va? Så visst, någon gång dyker upp en Einstein till exempel. Men han hade ju inte varit någonting om inte han hade byggt på väldigt mycket som andra hade gjort. Va? Och sen har folk naturligtvis byggt på Einstein och också hittat saker där det blir svårt att förklara även utefter hans sätt. Va? Så att fixeringen vid en viss person när man håller på med vetenskap, alltså det är nästan ett varningstecken att är det här verkligen vetenskap om det är en enda person som liksom kan dominera så. Och då tittar vi lite på psykoanalysen och hur i hela fridens namn kunde då Freud vara så dominerande, och att man, det verkar nästan som att man sitter och läser Freud ungefär som en del försöker begripa Bibeln, att vad menade Freud egentligen. Och för mig är det just ett tecken på att det har varit någonting väldigt konstigt med psykoanalysen, med den här enorma vördnaden för Freud. Och detta oaktat hur man ser på honom som vetenskapsman, så är det är något, för mig är det då ringer varningsklockorna. Va? Mm. För då är det inte vetenskap, utan då börjar det närma sig personkult istället.
Ja, verkligen.
Så jag har ingen jädra aning om, jag Beck är väl död nu, och jag vet att han har en dotter som också är psykolog. Mm. Och jag vet lite små anekdoter om honom, men... Det är inte så här att jag sitter hemma och läser Beck-biografier om de ens finns.
Nej, precis. Jag har fått intrycket av att han ändå kanske var lite mer ödmjuk än Sigmund Freud. Alltså det har ju varit en av själva poängerna i dokumentären, är att just att Freud har byggt en personkult kring sig själv och medvetet skrivit ut sina inspirationskällor. Och även hans efterföljare har gjort det om honom, så att det har skapat en personkult liksom. Möjligt att Aaron Becks följare har gjort det också, jag tror inte det, men man vet ju aldrig. Du, jag har förstått att reaktionerna på psykologforum på Facebook har varit blandade, där somliga har varit positiva och andra har anklagat mig för Freud-bashing. Jag är ju själv inte medlem i de här forumen. Jag får väl inte vara det heller, tror jag. Stämmer min bild av läget i Facebook-trådarna?
Nej, det stämmer att du inte får vara medlem. Mm. Sen vet jag faktiskt att en del har nästlat sig in under falsk flagg. Bland annat KBT-kritiska journalister, jag ska inte nämna några namn, men om vederbörande lyssnar så jag känner till det där.
Ja.
Nej, men det finns nog från alla håll i och för sig. Alltså det finns ett hederskodex att man inte pratar om det som är på, just nu, psykologernas Facebookgrupp. Men psykologer kommunicerar ju även utanför den Facebookgruppen, även om jag ibland får ett intryck av att det är mestadels där de gör det.
Yes.
Nej, det är ett himla chattrande där.
Okay.
Sen misstänker jag också, för att min upplevelse i den här gruppen är att i början då när jag var med på Facebook så fick man väldigt mycket skit om man var kritisk mot psykoanalys. Och det får man inte nu, och det kan bero på att alla har förändrats, så att det har kommit massa nyutexaminerade. Det kan också bero på att de som intresserade av det har skaffat sig en annan Facebookgrupp som jag överhuvudtaget inte känner till. Men generellt kan jag
säga... De kanske hänger på Arkes, tidningen Arkes Facebook-sida istället.
Har de en Facebook-sida?
Jag tror det, men jo, jag tror det. Ja.
Ja, nej, men det kan ju vara så. Så vad var vi? Jag har glömt bort vad vi var.
Nej, men du var lite blandad på sig i...
Jo, men vad tänker psykologer? Och jag tror det är väldigt blandat. Därför att de flesta som har fått en KBT-utbildning är ju... alltså jag kan säga att det finns två sorter. Vi som är lite äldre. Vi har ju själva fått... en utbildning som har präglats väldigt mycket av psykoanalytiskt och gammal psykodynamiskt tänkande. Och jag säger gammal psykodynamiskt för jag tycker det är väldigt spännande med en del nya psykodynamiska behandlingsmetoder. Och att de forskar kring det och att de faktiskt får en del resultat. Så vi fick ju utbildning i detta. Får man utbildning i det så upptäcker man ju också hur befängt det är i många avseenden. Och jag kan dra hur många anekdoter som helst om hur det var när jag utbildades, för att då dominerade fortfarande det här. Jag tror faktiskt till och med att de som har en väldigt ny utbildning, där de kanske inte har exponerat så mycket för vad psykoanalysen faktiskt sa, de kanske är mindre kritiska mot psykoanalys än vad vi är, för de kan inte tillräckligt mycket. Så att på sätt och vis tycker jag att det var en välsignelse att jag fick så mycket psykoanalys. För det är också liksom en ganska god grund för att förstå vad psykoanalytiker menar, även vad psykodynamiker menar. Och bilda min egen uppfattning som då mestadels är väldigt skeptisk.
Så som ett vaccin där på något sätt.
Men jag tror visst Freud-bashing. Det anklagar säkert en del sådana som du för, och synnerhet jag är ett rött skynke för många sådana.
Jag sa, okej.
Ja, det är jag helt övertygad om. Och jag får kanske skylla mig själv, för jag kan uttrycka mig ganska skarpt. Alltså jag är inte direkt otrevlig på sociala medier, men jag säger, eller snarare skriver, vad jag tycker. Och eftersom jag också har relativt, i mitt tycke, goda argument, så är det lite svårt. Och det är också min tolkning, det är svårt att komma åt mig.
Det är alltid finare ifall någon annan säger att man har bra argument, men jag köper ändå.
Jag anser nog. Alltså och de argumenten slipade jag ju redan under utbildningen, för att det var väldigt mycket diskussion i studentcaféet och... när jag började utbildningen så i princip alla mina klasskamrater var ju väldigt psykoanalytiskt, psykodynamiskt inriktade. Men sen hände något väldigt märkligt. Och det var att när vi var framme, det var väl efter termin 6, så skulle man välja inriktning. Och då var vi den första gruppen i Stockholms universitets historia där en majoritet valde KBT. Och det var alltså bara några år efter att man överhuvudtaget fick lära sig KBT. Och det blev lite...
Vilket år var
det
då?
Det kan ha varit 1999, 2000 eller något sånt.
Redan då alltså, att det var en övervikt på Stockholms universitet?
Ja, men det var första gången det hände.
Men ändå, det var tidigare än jag hade gissat.
Ja, fast jag tror trenden är på väg åt andra hållet där.
Men
det får bli en annan programserie, tror jag.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Nej, så det hände. Men din ursprungsfråga var egentligen, vad tänker psykologer om det här du har tagit upp? Mm. Och jag tror du får väldigt blandad respons helt enkelt. Mm. Och jag tycker det är lite synd. Därför att jag avfärdar inte modern psykodynamisk forskning. Jag tycker det är jättebra att de forskar. Och jag kliar mig i huvudet. Lite när jag ser en del resultat. Det är för tidigt att ropa hej igen, för de har inte tillräckligt många studier som jag ser det. Va? Och fundera på, går det här att förklara utifrån hur vi ser på människan, eller är det någonting vi måste lägga till? Va? Så där, jag tycker det är jättespännande.
Mm.
Och nu glömde jag bort vad det var jag skulle avsluta den här meningen med.
Ja, du kanske kan fundera på det. Du har ju, eller jag tänkte att vi skulle faktiskt övergå till ditt första ämne så att vi kommer framåt.
Ja, nej men det, och egentligen så kommer det ganska naturligt på det vi pratar om.
Mm.
Och det är psykologkårens generella inställning till forskning.
Mm.
Därför att... Okej, om man ser det väldigt, väldigt ytligt så har vi ju en, när det gäller psykologisk behandling, så har vi ju en samling metoder som liksom samlas under det vida begreppet KBT. Då, där väldigt många behandlingar har väldigt god evidens. Det vill säga vi har många gånger i upprepade studier kunnat visa att det här fungerar.
Mm.
Och sen med en annan behandlingsmetod som inte haft någon rejäl forskningstradition, inte liksom rejäla studier, alltså randomiserade, kontrollerade studier, som börjar skärpa till sig, men som har ungefär, ja det går, jag har försökt liksom ta reda på det, men det kan vara så att det går en psykoanalytisk, psykodynamisk studie på 40 som är åt KBT-hållet, va?
Mm.
Det kan vara 20, det kan vara 80, jag vet inte.
Mm.
Men det är ett enormt överslag. Då ska man veta att de flesta studier är dåliga, så att det blir inte så många kvar till slut.
Mm. Och det gäller väl både inom psykodynamisk och KBT?
Ja, de flesta är dåliga. Det finns ingen anledning att tro att KBT-forskningen liksom skulle ha färre dåliga studier.
Nej, va? Nej, men, det är det jag menar.
Men till exempel, jag har hört att psykodynamiker har sagt att titta, nu har vi 269 eller 300 randomiserade kontrollerade studier.
Mm.
Ja, jag har läst allihopa.
Mm.
För det var faktiskt inte så många. Och då är det mycket trams där. Mm. Så att, vad blir kvar? Kanske tiotal som är intressanta, och det är bra.
Det är ju Peter Liljengren, va, som jag har haft med i podden, och Thomas Hesslov tror jag han heter, som har den här i befängda listan som de som jag tycker på ett väldigt...
Nej, protest. Protest. Okay. Den är inte befängd.
Okay.
Den är jättebra. Det gav ju mig en möjlighet att sätta mig in i psykodynamisk forskning. Och jag kunde inte läsa alla studier. Ibland kunde man bara komma åt abstrakten. Men jag tycker det är jättebra att de redovisar detta.
Jo, visst. Ja. Absolut. Men de använder den på ett sätt som att så här, titta här, det är, psykodynamisk forskning är absolut välbelagt, och det har gjorts jättemycket i RCT och det har gjorts det i all evighet.
Mm.
Och sen så kollar man närmare på de där, så, som du har gjort, och jag har ju bara läst titlarna och lite kort om dem, men alltså det är mycket bara redan där i bara ren dynga.
Ja, men jag är säker på att du skulle hitta en massa dynga om du gick igenom de någonstans mellan 5000 och 8000 KBT.
Absolut, men de har ju uttryckligen sagt att men det här är en bild som hänger kvar av att psykodynamisk forskning inte har belägg, och sen titta här, vi har tagit fram nästan 300 som visar att det här är en säker och beforskad. Och det stämmer ju inte alls när man kollar på de här studierna. Alltså det är ju, alltså bara som en bild. Alltså inom de här diagnosmanualerna som finns, så finns det kanske mellan 200-300 diagnoser. Kanske lite färre i DSM-5 då. Men
ja, det låter mycket, men okej.
Ja, men det är något i den stilen i alla fall. Och det sägs självt då att om de skulle ha ungefär lika många studier så är det ju liksom, alltså att det skulle finnas ett generellt stöd för psykodynamisk terapi, det är helt befängt. Och kollar man igenom den här listan så är det dessutom, det är så här, studievägledning för psykologer handlar någon RCT om, har ingenting med psykiatri att göra. Någon annan är någon så här sydkoreanska mödrar som leker en sandlåda. Och väldigt många är liksom, där är kontrollgruppen en annan psykodynamisk terapi eller typ ingen kontrollgrupp överhuvudtaget. Alltså jag tycker verkligen att det är befängt att, ja, det är jättebra att de listar dem, men det är verkligen befängt sättet de använder dem för att ge sken av att det här är, ja, det är en säker och beforskad metod som liksom så här, men när i själva verket så är det väl så att det är väl vid lättare depression som det finns något hyfsat stöd, men sen så är det liksom...
Eller lätta till medelsvåra. Och där finns det stöd, det tycker jag absolut. Sen kan vi diskutera den diagnosen, ja, det får bli ett annat program kanske. Men jag håller med dig, och det har jag också påpekat, att jag tycker det är på gränsen till obärligt, bland annat när Socialstyrelsens riktlinjer debatterades i någon av våra större dagstidningar, så anfördes detta som ett bevis på att det fanns god evidens. Och det tycker jag, alltså det här är ändå folk som i princip alla var disputerade, de vet mycket väl att det här inte är något bevis. Så att det tycker jag inte är ett schysst sätt att argumentera.
Nej.
Men mitt ämne var ju psykologkårens generella inställning till vetenskap. För där har vi ju liksom en skiljelinje, och det är då naturligtvis de som försöker lära sig de metoderna som har absolut bäst evidens. Men sen så tycker jag det finns en generell slarvighet, alltså, och det är även inom KBT-fältet. Att för det första är ju inte KBT en behandling.
Nej.
De enda som försöker hävda det är ju de som är kritiska till KBT. Utan det är massvis med behandlingar som har samlats under paraplybegreppet KBT. Finns det gemensamma nämnare för de flesta? Ja, ibland är de väldigt tydliga, ibland är de mer långsökta. Men det är en fruktansvärt massa olika behandlingar som har samlats under det här paraplybegreppet. Så att första problemet är, vad gör egentligen folk där ute? För att det finns ganska tydliga riktlinjer för hur man behandlar vissa typer av problem. Det är inte så här, alltså de här manualerna är inte så att de är så stränga att man ska följa dem till punkt och pricka, utan allting individbaseras ju naturligtvis. Men det finns generella förhållningssätt. Och helt plötsligt så dyker upp en ny behandlingsmetod, en som jag blev väldigt förtjust i när den började bli inne, ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Och helt plötsligt så var vi ett helt gäng som struntade att göra de här grejerna som man visste fungerade, exponering, beteendeexperiment och så vidare. Utan istället, om jag får raljera lite, istället sa man bara till klienten att ja, men det här är bara i dina tankar, sluta att lyssna på dina tankar så blir det bra. Och det här är inte ACT, men det är en vulgär uppfattning av ACT. Men i princip blev det på det viset. Och så dyker det upp någonting annat som heter compassion-fokuserad terapi, och så kastar så många över det. Och många av de här får efterhand evidens, en del får det inte. Men man måste ju hålla i sig innan man vet att ger jag faktiskt min klient det som är den bästa behandlingen istället för jag tycker det är intressant och kul att göra det.
Ja, men exakt, och det tror jag faktiskt att om det är du eller någon annan som har sagt det till mig, att även somliga delar av KBT-communityn har liksom nästan lite sekttendenser där man ser den egna metoden som liksom oantastlig, och alltså att man sätter en KBT-stämpel även på de egna versioner av KBT som de tycker känns som vidareutvecklingar eller anpassningar till en ny diagnos eller så, trots att evidensen ju bara kan gälla på just den undersökna metoden och patientgruppen. Alltså det är ju alltså otänkbart att man skulle göra så inom psykofarmaka, att man bara men nu börjar dela ut det här till en annan, eller jag lägger till lite av ett annat ämne här och så fortsätter jag köra på det för att det tycker jag låter bra. Är det dig jag har hört ifrån eller känner du igen det?
Jag har säkert sagt det förut, okay. Så det kan ha varit mig du har hört ifrån. Sen måste man slänga in en brasklapp, och det är ju det att alla psykiatriska diagnoser är i princip bara ett överskott eller ett underskott av beteende.
Mm.
En deprimerad kanske sover för mycket eller sover för lite och umgås med folk för lite, grubblar för mycket och så vidare. Alla diagnoser är man gör något för mycket eller för lite. Och naturligtvis så överlappar massa diagnoser. Du kan ha flera på en gång och du kan ha dragit den ena och dragit den andra. Så att om man vet, om man har haft en gedigen utbildning i KBT, då vet man ju vilka delar man ska plocka. Och sen finns det ingen manual som säger det, men du kan hitta det här i naturligtvis de här manualerna. Så där har vi ett problem, och det är att alla jammar alldeles för mycket och gör det de tycker verkar vara kul eller liksom lita mera på sin egen gut feeling än på tiotusentals studier. Så där tycker jag vi har ett stort problem. Och sen har vi ett annat stort problem, och det är bara till väldigt liten del psykologernas eget fel. Och det är den KBT, om vi ska ta KBT som exempel, som erbjuds ut i vården. Därför för det första så, jag vet inte om man egentligen kontrollerar vad en psykolog eller en psykoterapeut gör. Jag har aldrig hört talas om att IVO till exempel har dragit in legitimationen för någon psykologisk behandlare för att de har felbehandlat. Utan du blir av med legitimationen om du har mördat någon eller pedofil eller något sånt där. Och det är ju bra, men en läkare som inte behandlar evidensbaserat tog det efterhand bli av med sin legitimation. Va?
Jag minns att jag kollade upp det där för något år sedan eller två år sedan eller vad det var. Alltså hur många som blir av med sina psykologlegitimationer. Det var ju typ ingen som gör det. Alltså det var 5 om året eller något sånt där. Och det, alltså, och då var det typ för den typen av...
Ja.
Och inte alls för att man har felbehandlat någon. Så alltså, det verkar ju... Ja, kontrollsystemet verkar ju inte optimalt, om man ska säga.
Nej. Men sen finns det annat som börjar bli mer och mer strukturellt, och det är om man tittar noga på de här studierna där man har kunnat påvisa evidens. I många av de fallen så är det sessioner på 1,5 timme. Det erbjuder man nästan aldrig, utan standardlängden för en session är 45 minuter. Även om man försöker liksom vara en seriöst arbetande psykolog. Och jag hör fler och fler exempel nu där folk sätts under ett beting att de ska jobba liksom max 20 minuter med varje patient. Och massvis med patienter under en dag. Många gånger så träffar de inte ens patienter personligen, utan de gör det via nätet eller via Zoom då, något liknande. Det är inte alls det som har evidens. Och vad kan man göra liksom på 20 minuter? Visst, ibland kan man göra jättemycket, och det finns forskat på sådana här snabba interventioner. Va? Men inte tillräckligt mycket för att vi ska vara trygga med det. Så att folk kommer ut i vården och så tycker de att de får KBT eller kanske korttids, väldigt kort psykodynamisk terapi. Men de får ingenting av det som vi har forskat fram, eller väldigt lite av det som vi har forskat fram fungerar. Och det är där tror jag en fara, det är en fara för psykologers rykte, för psykologisk behandling, en fara för KBT, för det är ofta KBT tror att de får. Men vad de får är en, jag vet inte, någon snabbmats-KBT. Och dessutom så vet vi inte ens om den som utövar den här KBT gör KBT eller ens har utbildning i KBT, för det är, och tillräcklig utbildning. Så att det är ett jätteproblem.
Mm. Jag tänker, om jag bara får sticka in lite grann här, så har det ju varit en diskussion om psykiatrin i Göteborg specifikt, då deras ovilja att rätta sig efter Socialstyrelsens riktlinjer, på tal om att använda forskningsbaserade, evidensbaserade och så här. Så var det ju jag tror det var GP, så skrev en psykolog som heter Maria van der Lee, som jag antar är psykodynamisk, hon skrev bland annat så här: för att några personer anställda i verksamheten har som sin hobby att läsa psykoanalytiska texter, så skulle ingen behandling i psykiatrin vara evidensbaserad. Det är ett helt absurt resonemang. I psykiatrin arbetar legitimerad professionell personal med långa yrkesutbildningar bakom sig, och många har åratal av erfarenhet i yrket. Att med utgångspunkt i såväl forskning som beprövad erfarenhet välja hur man bör behandla en viss problematik och vid behov anpassa behandlingen. Detta är vad det innebär att arbeta evidensbaserat. Att urskiljningslöst tillämpa exakt samma insatser på varje individ man möter är det inte. Det blir provocerande att låta påskina att välutbildade, erfarna människor inte skulle vilja erbjuda sina patienter den mest hjälpsamma behandlingen eller kunna avgöra vad som är lämpligt. Och hon menade även att deras patienters komplexa problematik gjorde det svårt att arbeta manualbaserat. Och läste du de här? Det kom en
jag känner igen den.
Ja, det kom en replik från psykologen Björn Skorup. Heter han, tror jag.
Ja, och jag misstänker att det var han som initierade den här debatten.
Ja, jag tror möjligen det.
Han skrev i alla fall... Han är en oerhört modig psykolog.
Ja, precis. Han jobbar i Göteborgs psykiatrin, som jag förstår också. Ja. Han skrev, jag ska bara säga kort vad han skrev. Problemet är att den behandling vi personligen tror är den bästa inte nödvändigtvis har starkast vetenskapligt stöd. Därför räcker inte allmän hjälpsamhet och inte heller legitimation eller tjänsteår. Istället är det genom att erbjuda rekommendera behandling som vi kan ge våra patienter vad de behöver. Van der Lee låter oss också åter få ta del av myten av att komplex problematik hindrar behandling enligt riktlinjer för enskilda diagnoser. Forskningen pekar istället i motsatt riktning. Rekommendationen därifrån är att först behandla de mest framträdande besvären och därefter behandla eventuellt kvarstående problematik. Jag tänker att det här med beprövad erfarenhet är ett lurigt begrepp, tycker jag. Mm. Som ju ibland används lite som ett liksom carte blanche för att inte göra det som har evidens. Det är ju någonting som jag har förstått också genomsyrar alla delar av sjukvården. Agnes Wold skrev häromdagen på Twitter om så här, att det finns ingen medicin som dödat en tiondel så många barn som det oskyldiga rådet att lägga barn på mage för att sova. Och det, jag tänker att det är ju därför forskning är så viktigt. Alltså beprövad erfarenhet tycker jag är ett begrepp som ibland används som om vi människor inte hade alla de här våra bias som liksom forskningsmetodik försöker motverka. Alltså mycket av det som känns intuitivt rätt är i själva verket fel. Konfirmationsbias gör att vi minns de patienter som har blivit bättre av vår behandling, men inte de som har inte blivit bättre. Sunk-kosteffekten gör att vi har svårt att erkänna för oss själva och för andra att det vi har lagt mycket tid och pengar på kan vara felaktigt, och så vidare och så vidare. Det är ju därför forskningen behövs. Ja. Så jag köper inte riktigt den här premissen. Förstår du hur jag menar?
Ja, och alltså, jag vill börja med att säga någonting som det kan låta som jag försöker säga å ena sidan och andra sidan nu. Men det är ju, alltså, jag är helt övertygad om att de som inte av olika anledningar har lärt sig de bäst fungerande metoderna, att de verkligen sliter och försöker göra ett så bra jobb som möjligt, och att det de gör är säkerligen inte meningslöst.
Nej, det tror inte jag heller. Absolut.
Absolut, absolut. Va? Men sen så kommer det ju faktiskt ett halmgubbargument här. Va? Och det är just det här att hon skriver att en enda metod skulle fungera på alla. Mm. Ja, men vem säger att det är en enda metod? Ja, det finns ingen som kan KBT som hävdar att man gör samma sak.
Nej.
Med alla.
Nej.
Utan det här är också ett sånt här, som jag tycker är ett oärligt argument. Mm. Va? Att man, det är ett rent halmgubbe-argument. Du jobbar på olika sätt. Dels ifrån liksom olika riktlinjer för hur man gör med olika problemställningar. Va? Som då, olika diagnoser. Och sen måste du individualisera. Dels ut efter vad den personen har för problem, men också vad personen har för målsättning, vad personen har för resurser och så vidare. Mm. Så att det är en attans stor mängd olika behandlingar. Mm. Och det som de har gemensamt, det är att man har kunnat visa i kontrollerade studier att de har fungerat. Mm. Så det är inte en behandling. Det är bara att man liksom har samlat ihop dem under ett gruppnamn som man nu kallar för KBT. Och jag tycker att det är väldigt olyckligt. Vi borde liksom samla detta under evidensbaserad psykologisk behandling.
Mm.
Och där skulle till exempel då psykodynamisk korttidsterapi kunna rymmas. Till exempel när det gäller mindre allvarliga depressioner.
Ja, du har helt rätt. Jag tänker vi fortsätter skynda vidare lite grann till mitt andra ämne om du var klar där.
Ja, du får alltid stoppa mig.
Okej.
Det är som att trycka på en knapp. Jag har diskuterat detta i 25 år.
Mm.
Så att jag, det bara öser på liksom.
Jag tror att du kommer ösa på i mitt andra ämne också faktiskt. Som är psykoanalysens skadeverkningar. Som är ett ämne som jag vidrör i dokumentären och som jag skriver mycket om i nämnda outgivna bok. Men som jag ändå valde att hålla rätt kort i dokumentären av utrymmesskäl. Jag ville fokusera på Freud så mycket som möjligt helt enkelt. Men ett av skälen till att jag tycker att det är viktigt att förstå Freud på djupet och exempelvis då läsa Billy Larssons utmärkta bok 18 myter om Freud och vägen framåt som du nämnde tidigare, det är just att inte låta den här historien upprepa sig. Och du får protestera om du vill då, men mitt intryck är att folk i den mån de överhuvudtaget bryr sig såklart, men att de har uppfattat exempelvis fallet Thomas Quick, som ju är det mest uppmärksammade i Sverige, som en slags anomali sprungen ur en liten och särskilt märklig sekt ledd av Margit Norell.
Mm. Nej, det där är bara toppen på ett isberg, det som hände där. Och jag tror faktiskt att det är så som du tror, att de flesta tror att det här var extremfall. Och det var ju fall som hade liksom extremt olyckliga följder och som fick extremt mycket uppmärksamhet i massmedia. Men de här fallen bygger ju på de här idéerna som har haft väldigt dålig vetenskaplig förankring.
Mm.
Och som har praktiserats och faktiskt fortfarande praktiseras i Sverige under många, många år.
Mm.
Framförallt i början när jag kom ut som psykolog, det gick inte ibland mindre än en vecka mellan att man träffade någon som hade ett ganska enkelt behandlingsbart problem, typ paniksyndrom, social fobi, som hade fått höra att nej, men det här beror på din pappa.
Mm.
Eller det här beror på dina föräldrar. Och ja, alltså i vissa fall, kanske när det gäller social fobi, kan man säkert tänka att föräldrarna har spelat in. Men att leta upp detta hjälper ju inte folk som har de här besvären. Vilket är den andra delen. Först så är man väldigt bestämd om att det har ett ursprung, gärna långt bak i livshistorien, och sedan så tror man att boten väldigt mycket är att diskutera detta och så kanske hitta någonting som man kan kalla för ett trauma. Och det är så att det finns nästan ingen människa som inte upplevt en del tråkiga saker i sin barndom. Och vad blir följden av detta? Ja, du kan till exempel ha någon som är väldigt skör, någon som är emotionellt instabil, som får höra att detta beror på att du har trängt undan hemska saker som din familj har gjort mot dig. Och beviset för att det här har hänt är att du har de här symptomen. Så det gäller att gräva fram dem, och då vet vi hur lätt det är. Och det är du forskat på utav Elisabeth Loftus. Att plantera in minnen. Eller som jag också märker är att man liksom omtolkar ganska vardagliga händelser till någonting väldigt gräsligt. Och vad innebär det? Ja, kontakten med föräldrarna bryts. Och föräldrarna skuldbeläggs. Och vad händer då med den här patienten? Jo, då försvinner kanske det som har varit den enda fasta punkten i deras tillvaro. Nämligen föräldrarna. Så att det här kan ha fruktansvärda följder. Och det fanns ju stort antal väldigt märkliga incesträttegångar under 90-talet.
Mm. Och jag har huvudtaget... I Sverige, men även i USA, hur mycket som helst. Och säkert i massa andra västländer också som var influerade av det här.
Ja, och vi har flera exempel, uppmärksammade exempel i Sverige. Men det
måste finnas en massa okända fall i Sverige också, tänker jag, utan att veta, som borde ju...
Nej, men i princip alla gånger som man har fäst överdriven vikt vid eventuellt dåligt föräldraskap... Mm. Så finns det ju en risk att det här faktiskt har förstört relationen med föräldrarna. Mm, mm. Detta sagt så finns det ju föräldrar som gjort hemska saker varit dåliga.
Ja.
Men i många fall så har de kanske inte varit så gräsliga. Och det här har ju ställt till med ordentlig skada.
Mm. Men det du talar om nu, jag har ju gjort en dokumentär om Margit också som lyssnarna, de trogna i alla fall, känner till.
Jag har lyssnat på den.
Och även där poängteras ju att det visserligen är sant att Margit och den sekten var oerhört knasiga på, alltså i extremen av det här spektrat då, men att det absolut inte var ett isolerat fenomen som du är inne på, utan att det här är en teoretisk modell som bjuder in till sånt här och som gång på gång har visat sig leda till såna liksom konsekvenser i olika allvarliga utsträckningar, om man ska säga. Dan Josefsson kallade ju det i sin bok om fallet Kvick och Margit, mannen som slutade ljuga, för ett slutet självbekräftande tankesystem som inte tillät någon annan slutsats än att Sture var en seriemördare. Och så det här uppstår ju jättelätt i den här psykoanalytiska modellen som bygger mycket på appeal to authority och den här ovetenskapliga modellen där man inte behöver underbygga sina slutsatser med någon form av riktig empiri. Och förutom kvickfallet så har vi en väldigt massa fall även i Sverige som du var inne på, alltså även kända som till exempel Da Costa-fallet och fallet Ulf och sådär. Och i USA finns det ju enormt många liknande fall där somliga fick, som jag har förstått i alla fall, motsvarande medial uppmärksamhet. Franklin-fallet är väl ett sånt exempel som jag förstod på när jag pratade med Elisabeth Loftus, som du nämnde tidigare, är lite så här patient zero i allt det här. Men förutom de här rättsfallen som du är inne på, de här bortträngda falska minnena av sexuella övergrepp, så har ju psykoanalysen, och det här kanske är ännu allvarligare tänker jag, det har ju lett till helt förfärliga konsekvenser i psykiatrin i övrigt, när man under decennier på många håll arbetade efter de här psykoanalytiska eller psykodynamiska teorierna om kylskåpsmammor som orsaken till autism och ADHD, schizofreni och ätstörning exempelvis. Det finns säkert fler exempel som du känner till. Och man behandlade ju familjerna därefter genom att exempelvis då även här skilja barnen från sina föräldrar. Det heter väl parentektomi eller sådär.
Där kan du nog bättre.
Ja, men i alla fall. Alltså man såg dem som sjukdomsalstrande och de skulle liksom skiljas från sitt barn då för att de skulle bli friska på något sätt. Och man gjorde det i ett liksom känsligt skede i de här barnens liv då man, som du var inne på alldeles nyss, kan tänka sig att de behövde sina föräldrar nära och sådär. Vad tänker du om det här? Håller du med om att det är viktigt att förstå att det har haft väldigt negativa effekter även på stor skala så att säga?
Ja, alltså det blir ju ett retoriskt svar på en retorisk fråga här. Kort svar, ja, jag håller med dig om allt detta. Det man inte heller får glömma här, för att det du pratar om nu, det är liksom primära skadeeffekter.
Ja.
Det har i vissa fall ställt till med skada. Men vad man glömmer bort här är att det finns en sekundär skadeeffekt. Mm. Och det är att Munsnösen, jag skulle säga mitten av 80-talet, så var det ganska allmänt känt att det fanns god evidens för olika varianter av KBT. Och då har man fortsatt att utbilda folk i andra metoder. Och fortsätter att utbilda folk i andra metoder. Vilket innebär att jag har svårt att bedöma, men det måste vara hundratusentals patienter under de här åren i Sverige som inte har fått den behandling som de borde haft rätt till. Som inte har haft en möjlighet att göra någonting åt sin sociala fobi, sitt paniksyndrom, sin depression, väldigt många andra sådana här beteendeproblem och så vidare. Tvång till exempel.
Får jag bara skjuta in där? Ja. Nu avbryter jag det väldigt mycket. Du får se till när jag gör
det. Gör
det
för att jag pladdrar.
Men jag tänker, det gäller inte bara annan psykoterapi. Alltså, nu ska jag inte väldigt ologiskt göra reklam för min outgivna bok. Det är inte alls det, men eftersom jag har det färskt i minnet, så det här med schizofreni, psykoterapierna som bland annat Margit Norell då ägnade sig åt. Där är ju inte alternativet KBT, eftersom det inte funkar där heller, annat än kanske mot liksom lite grann att strukturera sitt liv och så vidare. Men annars är det ju läkemedel som är det givna svaret där. Och där så har man ju genom att undanhålla eller liksom den här behandlingen, så det kan ju, och inte bara kan, utan det är dödligt. Och det var ju en av sakerna som skedde i Margits grupp, att flera av hennes patienter tog livet av sig under en kort period. Alltså det var en av terapeuterna där som hade 3 självmord på bara liksom en väldigt kort period, och det är ju liksom det är väldigt extremt. Alltså, och just skälet då var att de tog in de här psykotiska människorna och erbjöd dem den här psykoterapin. Och det var ju liksom inte en så här forskningskontext, inga etikprövningar eller något sånt där. Nej. Utan det var bara liksom, de lekte med deras liv. Så ser jag det, och det är möjligt att jag, eftersom jag har en familjehistoria av schizofreni, blir extra upprörd av det här. Men jag tycker att det är förfärligt. Så man kan ändå även nämna just den här läkemedelsaspekten.
Ja, och det är väldigt viktigt liksom, när vi har en sån här diskussion, att vill man liksom tänka forskningsbaserat, så finns det överväldigande evidens för medicinsk behandling. Och då kan vi ju faktiskt återkomma till mina kollegor psykologerna som, även de som anser sig vara evidensbaserade, så märker jag att de är väldigt förtjusta i att hitta skäl till att diskvalificera medicinsk behandling. Och för mig går inte det ihop. Och det är ju självklart, tycker jag, att mänskligt beteende, förutom liksom omvärldsfaktorer, de här psykologiska faktorerna som jag jobbar med, också beror på hjärnans kemi, hjärnans struktur. Jag pratar ju gärna om Elias Eriksson, men vi kanske kan ta det senare.
Vi kan också komma till det i slutet, men för jag vet att du har en del invändningar där. Men jag tycker att det är en bra poäng att det med psykologer och medicin, och att det finns liksom ett motstånd däremellan. Det finns kanske säkert också från vissa läkare och andra hållet. Så här, men att, det tycker jag känns som lite tråkigt att det är så. Ja visst, där hade ni den första kontroversiella delen av den här tvådelade uppföljningen på min Freud-dokumentär. Om ni till äventyrs ännu inte har lyssnat på dokumentären men har blivit sugna nu, så kan ni alltid lyssna på de första 10 minuterna först, som finns gratis i gratisfeeden innan ni signar upp er på ett Patreon-medlemskap på patreon.com/sinnessjukt. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Jag utlovade ju för övrigt att skänka alla nya patroners första betalning till Ukraina under april månad. Förra året när jag gjorde det så blev det 350 kronor till Läkare utan gränser. I år blev det mer än 3 gånger så mycket. 1124 kronor till Blågula bilens viktiga arbete i Ukraina. Stort tack för det. Den andra och sista delen av den här uppföljningen kommer mycket snart, och efter det så kommer jag att publicera mina intervjuer med Frank Soloway och Frederick Cruz i sin helhet som en liten bonus. Eftersom det möjligen kan finnas lite icke-svenska lyssnare som hittar dem och vill lyssna på dem, så kommer mina korta intron till de avsnitten att vara på engelska, bara så ni vet. Hörrni, innan vi skiljs åt vill jag också passa på att uppmana er att anmäla er till årets upplaga av Mental Health Run 30 september i Stockholm, eller virtuellt 1-10 oktober. Förra året slog vi alla tiders deltagarrekord, och just nu har det faktiskt sålts fler biljetter än vid samma tid förra året. Så det kan nog bli ett nytt deltagarrekord. Det är ett fantastiskt roligt lopp där allt överskott går till psykiatriforskningen via Fonden för psykisk hälsa, som jag själv arbetar för, som ni vet. Så jag är inte helt objektiv här. Men jag kan säga så här, att om ni inte springer så kommer jag tolka det som ett tecken på en undertryckt och mycket mycket störd sexualitet. Okej, ta hand om er nu. Puss och kram. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.